Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vad då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongkristinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till podden Inte din morsa. Med mig, Sanna Lundell, och dig,
Sjuklingen Södlund.
Ja, du måste liksom vara på hospital, eller på säga.
Men det är så ovanligt för mig att jag är sjuk, så jag tror liksom att det är någon så här fake news. Jag håller på och säger okej, men jag bokar in grejer hela tiden så här. Då kommer jag som bara, nej, men det kan jag ju inte. Det är som att jag inte kan acceptera att jag är försvagad. Jag är så otroligt sällan sjuk liksom. Då tänker jag att det är så här, men jag vilar några timmar och sen har det gått över. Och så hittar jag någon gammal. Det är många som har haft corona i min närhet senaste tiden. Men så hittade jag ett gammalt coronatest. Men då funkade ju inte det.
Typiskt. Ja, men jag Jag är ju livrädd och har varit livrädd senaste veckan. Jag fick precis reda på att en av pedagogerna på Foxens förskola hade bekräftat corona. Jag bara, nej men nu är det kört liksom. Men sen ska man ju inte glömma att vi är vaccinerade. Vi har liksom genomgången infektion, så det är inte ens säkert att vi får det liksom. Herregud, jag hade ju det i februari, så att det borde väl ändå ha givit någon slags skydd att ha en sån genomgådd infektion, tänker jag. Ja, det är många som har det, men det känns ändå så skönt att det här är någon slags normal fauna, normal flora eller vad man ska säga, den här jävla skiten. Tänk vad vi har levt i, det är så jävla galet när man tänker på det.
Ja, vad snabbt man glömmer liksom.
Ja, vad snabbt saker och ting återgår bara till så här normal. Vi kunde ju knappt sitta i studio, det gick ju inte åka in och vara på liksom kontoret, men herregud, tänk att vi har liksom levt i någon slags undantagstillstånd liksom. De enda resterna då som finns kvar, det är ju att det fortfarande är då lite krångligt. Jag ska ju som sagt till San Francisco tomorrow. Och jag ska dit med Lollo då, som fick den här resan av mig i 13 års present. 30 års present. Nej, men jag känner mig så Camilla Läckberg när jag bjöd honom på den här resan.
Det tycker jag är
när
bra.
När de blir tonåringar, då ska de få åka på en resa med sin mammis. Plötsligt började jag tillämpa hennes föräldraskap där. Så nu ska vi göra den här resan, det är så underbart. Men jag har så här, känner mig som en nipprig, liksom, jag vet inte vad, med de här ESTA-visum. Och, alltså, man är inte van att resa till platser där det krävs såna här åthävor för att få komma in i landet.
Men jag fattar inte det ESTA-visum. Det verkar gå lite upp och ner i det där. Ibland åker man till USA, då har inte jag för mig att jag har fyllt i det. Eller kanske man har. Jag var i Miami sist och det var ju när Frasse var. Var han ett år? Whatever. Men det kanske
det var i alla fall innan corona, men det är ESTA-visum och sen så har det varit då liksom olika typer av inreseregler beträffande coronan, och Biden-administrationen har då hävt alla så här. Alla som är över 18 måste vara fullvaccinerade för att komma in, men du behöver inget PCR-test. Och alla under 18 behöver inte heller något test längre.
Okay.
Jag var inne då liksom på någon gammal hemsida och då bara, du måste visa test. Så hade jag så här panikrush i morse. Du vet när man bara, jag kommer inte komma in, jag kommer inte gå. Alltså fy fan vad det är jobbigt att ha det. Jag bara kände så här, gud vad är det man håller på med, utsätter sig för att resa. Det är såna jävla stresspåslag hela tiden.
Men tror du inte också att det har blivit lite så efter corona, att det var under några år när man skulle göra någonting, så var det alltid så här, kommer det bli en middag, kommer vi få åka till Småland, kommer vi komma hem från Paris, alltså jag,
får man åka tåg, får man jag vet, alltså det finns ju någon slags också, oskulden togs ju på alla oss som reser och flyger efter 9-11. För att efter det vart det ju liksom tusen gånger svårare att ta sig igenom säkerhetskontroller och båda plan. Och det var bara långa köer helt plötsligt. Mm. Och sen coviden då bara ökade på hela den grejen. Att det, är så här, det är en sån krånglighet att ta sig liksom till och från olika ställen med flygplan.
Men nu är det klart.
Nu är det klart, nu ska vi åka och jag hoppas att jag har gjort rätt. Man vet ju aldrig sånt heller. Man kan ju aldrig vara 100% säker på att man har huvudet på skaft. Men jag försöker vila i att jag tror det i alla fall. Och det ska bli jävligt härligt.
Ja, men det är väl klart. Gud vad härligt. Det finns några plans in San Francisco.
We're gonna watch whales.
Oj.
På min begäran. Alltså jag... Så här har jag blivit kring resande. Jag är ju liksom, resande har ju varit min absolut största utgiftspost i livet. Alltså mer än hästar har jag lagt pengar på resande.
Mm.
Vilket jag är, alltså aldrig ångrat en enda upprest krona.
Nej, inte heller. Jo, kanske när jag åkte med Colton till Torrevieja och han drog iväg med bilen. Jag har sett några radhus och bara hade gått ut nian och undrade såhär, okej, men jag sitter här lite då, i den här torra Moave-öknen typ. Den resan ångrar jag faktiskt. Men de flesta har varit riktigt bra. Det har varit några såhär weekendresor när jag har varit lite på väg att ta slut. De kanske inte har varit kanon, men de har alltid varit, man har fått ut någonting av dem i alla fall. Men jag håller med dig, resorna har varit det bästa tycker jag.
Men det har hänt någonting med mig på senaste, och det har att göra med kärleken till mitt hus och min minskades, alltså min vad heter det, stress, ökade stresskänslighet. Och jag vet inte, jag tänkte höra med dig, men min teori, det är att ett liv i tillfrisknande från medberoende och beroende, det handlar ju jättemycket om att komma till rätta med sin ångest och stress. Och att sluta leva liksom ett liv där man bara springer runt och förhåller sig till sjuka människor, problempersoner, liksom allt det. Så som vi har hållit på hela våra liv egentligen. Och det innebär ju liksom att man helt plötsligt har ett liksom stressreducerat liv. Och när man har börjat vänja sig vid det och normalisera liksom livets maka lunk, det har gjort mig så jävla stresskänslig.
Ja, fattar. Jag håller med.
Alltså att jag bara känner att jag får så stresspåslag av en förestående resa till exempel. Och jag skojar inte, men jag har liksom inte känt det. Bara tanken på att jag ska här, göra en... Och det är någonting som kanske också har förändrats med corona. Att så här, helt plötsligt blev vi liksom bofasta. Vi kunde inte sitta och åka hitan och ditan och fara och flyga. Och så här, utan vi bara tvingades in och tvingades ner i någon slags... i någon slags djupandning. Och nu när vi då kan flyga och fara, så märker man helt plötsligt hur mycket det faktiskt tar på en.
Ja gud, jag tänkte bli när vi flög till Aten också. Nu flög jag efter er och det blev liksom mellanlandning hit dit. Men alla säger så, men gud, det är så smidigt att flyga. Du bara hoppar upp och flyger hit och dit. Jag tycker inte det spelar någon roll om man flyger en timme eller 11 timmar. Jag är alltid, det tycker jag alltid att det är en påfrestning.
Det är så många liksom, det är så mycket som ska stämma. Det är så många liksom... Det är så mycket projektlederi som förestår en resa. Och sen ska du liksom, måste du vara alert hela tiden, för du ska hålla koll på olika gater och du ska hålla så här, mycket information att ta in och processa och fatta massa beslut liksom snabbt hela tiden. Och sen när man landar så känner man sig liksom lite som en så här utsketen trasa. Men jag tänker så här, generellt förutom att flyga, alltså alla typer av så här stora... alltså det är ingen stor grej, men jag kan liksom uppleva så här, aha, nu ska jag åka in till stan, så kan jag känna så här, oj, det här var utmattande. Alltså sådana har jag börjat bli. Jag bara, är det här bra eller dåligt? Jag kan ibland längta tillbaks när jag tittar på så här, åh gud, tänk när jag var på Garbo reportage som frilansjournalist. Det var liksom så här, ena dagen så var det lite, liksom, skulle jag jobba lite hemtjänsten för att casha in lite. Och sen bara, barnen gick på dagis, då skulle man gå och lämna. Sen skulle man gå ner på Garbo, sen skulle man göra det. Och sen skulle man åka och göra det. Och sen efter jobbet var det hela tiden. Alltså jag hade en sån jäkla fullmatad agenda. Alltså som att typ livet inte kunde leva. Alltså jag skulle inte ens kunna tänka mig att leva ett sånt här stillsamt liv. För det skulle då ge mig sjuk ångest, tror jag.
Ja.
Skulle jag tycka det var tråkigt bara.
Ja, men jag tror att allting handlar om ångestreducering. Ja. Liksom att det var så här, om du och jag hade stannat till då. Jag vet, det kanske inte hade varit så bra heller. För att när man alltid är på gång, då klarar man ju hela tiden lite till. Ungefär som nu när jag liksom helt plötsligt vaknade upp och var lite sjuk. För då gick jag och testade, jag var spelade tennis med Ninni. Och sen så var en kille som jobbade där på tennisstället som sa såhär, tja, vill ni komma in och testa en sorts massage? De som skulle komma nu har bokat av, de har redan betalat, så jag kan testa lite på er.
Mm.
Bara, ja men gud, typ en spänd kvinnas axlar jublade. Ja, men så där, det hade han liksom tänkt det som en så här rollermaskin. Typ så asfaltsroller, fast en minikiniformat. Som han då skulle... Och sen så när han rollade på där, jag kände det. Det är typ i förrgår att så här, nu satte han igång någonting som oåterkalligt. Och sen i morse så bara... Det är lustigt det där att kroppen, man kan stänga av den och så är det någonting som sätter igång. Det är ju som när människor blir masserade ibland och så ligger och gråter och hulkar för att det trycks på någon liten punkt och sådär.
Ja, verkligen.
Ja, så att jag skyller på den liksom. Men samtidigt så sa min son, en av mina söner, och sen sa till mig i förrgår så här, går det inte skönt för dig att bara bli lite sjuk, mamma? Då kan du få ligga och vila lite. Jag bara, nej men gode gud, är det här så här 1800-talet, så här Oklahoma, Mississippi Beach typ, att man så här, som mamma ändå bara stressar på liksom. Jag vet inte. Mm. Och jag tänker den här nya tidens fattigdom som också har skett med coronan och att liksom, ja, men börsen har fallit och det är krig hit och dit. Man pratar med en så här känd countryartist som på 60-talet började sjunga om... I'm just there, so I know I got the pill to ho ho ho. No, don't come home with drinking, with loving on your mind. Just stay out there on the town and see what you can find. Cause if you want that kind of love, but you don't need none of mine. So don't come home with drinking. Hon sjunger mycket om så här, ja men du vet, det är nästa unge och nu blir jag på smällen igen och man är ung när man blir en barn och liksom man försöker klara livhanken och gå till kyrkan och få lite kuponger och så här. Jag och Anita pratade ju med en volontär som jobbade i kyrkan och hon sa ju så här, det är fortfarande, nu är det så att så här, många har inte råd att äta mer än ett mål mat om dagen.
Mm.
Och så sitter man och tänker på det som alla tänker som ser de här artiklarna i tidningarna och liknande. Så här, men varför ska de då ha så himla många barn om de inte har några pengar? Och då kommer jag att tänka på att man pratar om de här medelklassens bortskämda mammor och hit och dit. Att det är så annorlunda nu. Men är det så jävla annorlunda egentligen? Okej, p-pillret kom. Men folk blir ju på smällen ändå. Och får massa ungar som man inte liksom har råd med riktigt. Och det gäller väl alla typ. Det behöver inte bara gälla liksom... samhällsskikten som har det sämst. Det här med att man ska ha många ungar, det är ju jävligt mycket dyrare än vad man tror. Och det märker man ju nu också när det är sämre tider och alla, liksom alla är hemma och inte reser.
Mm, gud ja. Ja. Men det är ju så mycket mer. Dels måste man ju ha ett liksom stort boende och sen, jag menar, det säger sig självt, om vi har el då som inte, men vi har väl ändå varit ett land där det har varit hyfsat billigt att ha barn jämförelsevis. Ja, alltså, ja. Om jag jämför med... Jag har ju Jossan som jag ska åka och hälsa på nu. Hon är gift med en australiensisk man. Och de bodde innan de fick sitt första barn i Australien. Och hon hade ett heltidsjobb och han hade också ett heltidsjobb. Liksom bra inkomster, båda två.
Mm.
Men när hon blev gravid så var det bara så att nej, men vi flyttar hem. Vi kommer liksom få en sån sänkt levnadsstandard. Mm. Av att få ett barn. För att förskolor som är gratis, alltså barnomsorg som är finansierad av kommunala skatter, det existerar ju inte alls på samma sätt.
Nej.
Och sen kostar ju då en bra skola, kostar pengar. Ska du ha universitetsutbildning och högskoleutbildning så kostar det jättemycket pengar. Om du inte råkar ha en unge som är ett geni eller har någon talang och lyckas få någon scholarship, alltså någon typ av stipendie. Men i de flesta fall så är det så här, du måste liksom spara pengar för att kunna bekosta ditt barns utbildning. Och du måste gå ner, hellre då, det är billigare att låta en av föräldrarna vara hemma med barnet fram tills att de börjar då skolan, vilket de ju gör när de redan är 5 år.
Mm,
och så att liksom, vi har ju en situation i Sverige som är helt världsunik med fri förskola, med barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadstillägg om du har flera barn och så vidare. Så att vi är privilegierade, men det är fortfarande så, precis som du säger, att alltså det finns faktiskt människor idag som inte kan försörja sig. Som vårt mail som vi fick in också. Liksom att så här, det är inte, vi har inte det här skyddsnätet längre som man kanske har trott. Att så här, händer något, då kan man alltid luta sig tillbaka och typ få hjälp. Det är inte riktigt så det ser ut längre.
Men hur känner du när du ska åka iväg en vecka? Har du den där känslan som man ofta har som mamma? Så här, nu åker jag, kommer det här bli bra där hemma? Kommer det lösa sig? Eller har det gått över? För det känner jag så här. Det finns fortfarande där. Att jag är så här, ska höra av mig. Jag har inte glömt badbrallen och hit och dit. Men det känner jag att det kanske bara är så här. Av gammal vana och omsorg. Men det är inte alls som när liksom de stora killarna var små. Då var jag liksom hysterisk när jag skulle åka någonstans. Och det skulle göras i ordning och packas och grejas och hämtas och bla bla. Fixas mat. Det känns ändå som att. Det har dämpats lite. Vad känner du nu när du ska åka iväg?
Nej, jag känner verkligen inte så. Jag känner att det här kommer gå jättebra. Däremot så har jag ju mer stresspåslag kring alla mina djur.
Ja, det är sant.
Och det är sant. Du som nu har... Men låt oss för våra poddlyssnare presentera katten Bullen.
Ja!
Ann Söderlunds katt.
Ja, nu ska vi höra lite när han jamar här. Ja, nu är han här. Jag känner att jag måste lära känna honom lite bättre innan jag kan hålla på och flånta it på sociala medier. Men nu har jag inte så mycket tid kvar då, eftersom den här podden kommer då publiceras imorgon fredag. Nej, men det har ju varit lite fram och tillbaka och hitan och ditan. Men sen så bara kände jag så här, nej, det är meningen att bullen ska komma till oss. Så jag lånade en liten kattbur, köpte och åkte iväg till ICA och köpte liksom en kattsand hit och dit. Jag har fortfarande inte något klösträd, men det kanske man kan avvakta lite med. Och sen så åkte jag i kvällningen och hämtade bullen, och det var lite sorgligt allting apropå att vara mamma. För jag kom ut där då jag köpte katten ut i Vårby. Det var ganska mörkt, jag åkte lite fel i vanlig ordning. Och sen kom jag in, och sist, vi har ju varit där några gånger och hälsat på bullen och hans syskon. Då hade hans tre syskon redan blivit hämtade.
Ja.
Ja, så han liksom gick omkring där, och helt plötsligt så var han liksom som lite tuffare. För innan har han varit lite blyg och inte velat komma fram. Och nu var det väl lite som när man kollar på musikalen Annie. Att säga okej, okay, man får väl ta det som bjuds då, eftersom man är ensam kvar. Man vill ju inte liksom vara den sista så här, ungen som inte var värd något typ. Jag fick lite den känslan. Så vi åkte iväg då. Han satt i bilen och han satt i sin lilla bur och pep, du vet, på så här hjärtskärande sätt, att jag var så här, vissan lulle koga shit. Och ingen fara att typ, ut med de där små tassarna. Det är ju en British short hair som ser ut liksom exakt som det jag tror, den måste ju vara förebilden för katten Gustav, för den är liksom inklädd i lurvig päls på något sätt. Det är som inte att den har inte kattliknande system på något sätt, utan allting är lite mer som att man har dragit en dragkedja på något så här plyrsträckt, vilket det gör att jag, och små korta öron och bullig liksom.
De är ganska mycket trubbnosa och väldigt runt alltihopa på dem.
Väldigt runt, och de kan bli ganska stora. Och det som är bra med den här katten är att den gillar ju liksom sin familj, men den har inget bo av något socialt liv, och den kanske inte är liksom den smartaste kakan i burken, utan våran granne har ju en sån katt, och den brukar ju sitta och kolla liksom på dörren, och sen går den, så öppnar man dörren, då går den liksom in i rutan. Alltså, det verkar inte vara liksom en sån supersmart katt. Det verkar vara en ganska nöjd och trött katt liksom.
Ja.
Men det han ser ut med de där små lurviga tassarna, han försökte få tag på mig, så här, vad håller du på med? Och så sa hon då, som hans ägare, att så här, ja, det kommer kanske ta 2-3 dagar, så det har gjort för de andra och det är normalt och sådär. Och det sa ju även våra granne. Men sen kom ju bullen hem, och nej, han var ju liksom med, och jag sov där nere i vardagsrummet med honom, och han vaknade på morgonen. Jag får ju så här panikrätten att djur ska fastna efter Harry Hamster då, som min mamma i tidig barndom råkar sätta sig på med den orangea plyschfåtöljen, som jag aldrig kommer glömma, för jag hörde ljudet också. Det var liksom Noaks ark där hemma, men det var, gick väl inte vidare bra. Men jag måste säga att det här är liksom en cool katt. Han är så bestämd, han knorrar omkring här. Det var mycket känslor när jag kom hem där. Det var bara Frasse och Bobbe hemma. Och Frasse körde ju sin vanliga stil, skulle liksom fixa och domdera omkring och bära och liksom fixa. Och Bobbe blev förtvivlad. För vi hade ju sett en dokumentärfilm om hur man beter sig mot katter, va? Det ska ju nosa på fingret och det ska liksom tas från sidan. Det här är ju vildkattor från början och sådär. Så att till slut så var det liksom, vi fick upp och lägga dem, för att det blev too much. Och sen kom ju Elon och Emma hem igår då. De kom hem väldigt tid från skolan båda två. Och sen dess har ju de nu levt familjeliv nere på tredje våningen. Bullen, Emma och Elon. Vi har inte så mycket tillgång till bullen som de kom hem, utan nu lever de så här, mamma och pappa barn där nere.
Kul alltså. Fan, vilken klassiker ändå.
Ja, och jag sa, ska inte ni vara i skolan? Nej, men vi pluggar hemifrån nu, om det är okej. Och jag bara, var är bullen? Så här, nej, han är med oss. Nej, han sover med oss.
Ja.
Du vet, så här, djurälskande tonåringar som kanske har fått för lite djurkärlek. Ja, så att nu ligger jag här. Mattias är på innebandy och bullen då har en helt ny mamma och typ jamar när jag kommer nära, för att det är så här, nu är han med liksom gullungdomarna där nere som gör allt från dem och leker liksom i 45 minuter. Sen däckar han, så får han lite god mat och så vaknar han. Men jag måste säga, herregud vad det är mysigt att ha liksom ett djur över då, som vi pratar om, intelligensnivå kanin. Mm, eller samhörighetsnivå. Mm. Alla lugnar ner sig lite. Vi går inte hålla på att härja när man har ett litet djur. Det fattar man ju själv liksom. Och det, jag vet inte, det är bara väldigt mysigt. Och då sa min kompis här, ett hem är inte ett hem innan det finns en katt i hemmet typ. Ja. Jag vet inte om det stämmer, men det är väldigt trivsamt, för de kräver ju inte så mycket. Hundar är mycket mer, ja men det hoppas runt och det ska liksom, det är mycket energier och det finns redan energier så det blir över i den här familjen. Så jag tycker att det är väldigt trivsamt med en liten korkad katt, om jag säger så. Och så jävla gullig också, så att man faktiskt svimmar av. Bara en liten boll, och så tittar man, så ligger han liksom bakom soffan, så kollar han upp så här. Var det något eller? Ja. Det är mycket bebis och moderkänslor här nu. Mammas kolvas och mammas lilla pojke och min sjätte son och sådär. Men det är väl så det är. Mm. Det är ju så människan fungerar. Små saker gör ju att man blir liksom...
Små saker med runda ögon som är stora. Det är bara liksom händer ju någonting i oss. Alltså apropå, Nina Hemmingsson hade gjort en sån rolig teckning idag. Jag följer henne slaviskt förstås på Instagram. Mm. Och där, det går inte liksom att läsa upp det. Man måste ju se hennes teckning. Mm. Men där hade hon, jag tänkte på dig du som just nu lever det här. För det här är liksom en typ av... förundran som drabbar mig liksom varje dag minst 5 gånger, och det är liksom anledningen till att jag har djur. Det är en teckning på en liten kvinna som håller på och gossar med, hon har ju själv en svart pudel, Nina Hemmingsson. Du är så jävla gullig, jag blir galen. Och det är liksom, du vet den här galenskapskänslan, man blir liksom så här, man blir hög av gullighet. Man bara, nej men gud, åh du, det är liksom något så gulligt så att man bara... Det är en sensation som man upplever i kroppen. Det måste ju vara något så här oxytocinpåslag, någonting som sker, någonting kemiskt som gör att man bara... Alltså, samma typ av påslag får man ju faktiskt av sina småbarn och liksom, men generellt gulliga saker, djur i alla dess former och färger och småbarn, alltså det skapar kemi på slag av högsta slag hos mig. Alltså det är den känslan jag blir mest hög på. Mm. Jag hoppas det inte är beroendeframkallande och skadligt. Dysfunktionellt.
Nej, men det måste ju vara därför vi, alltså vi älskar att ha bebisar. Det är väl inte alla som gör. Att jag liksom, men man inser ju också så väldigt tydligt att vi alla var djur från början. För det är exakt samma instinkter. I den här dokumentären så berättar de just om katter. Det har ju liksom, de har ju varit, det har ju varit vildkatter från början. Alltså det har ju varit lions and tigers typ. Som de har avlat om hit och dit. Att, genom... Men det är...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Någonting också ganska nästan obehagligt tycker jag faktiskt. När vi håller våra hästyogakurser så pratar vi mycket om liksom ett empatiskt ledarskap och försöker resonera kring liksom vad vi har använt hästar till och hundar till i, genom historien. Att hästen är liksom en mänsklig framgångssaga. När vi tog hästen i bruk och insåg att vi kan använda den på olika sätt så har vi liksom tillskanskat oss såna enorma utvecklingssteg som hade varit omöjliga utan häst. Och det obehagliga är ändå att vi har förmågan att förslava. Alltså vi har ju använt djur och gör ju fortfarande det i mångt och mycket som slavar liksom att, så det är någonting väldigt fascinerande med den här kärleken till djur man har, men det är också någonting som jag i alla fall på senare år har varit tvungen att börja så här, omdefiniera min relation till djur, att man liksom inte bara kan säga, det är ganska sjukt egentligen att man går och köper ett djur som tas från mamman när de är så här 8 veckor i sin absolut starkaste fas av anknytning, då tar vi dem. Och det finns ju en anledning till att man gör det. För det, då får de ju väldigt starka band till oss. Och det där som din uppfödare sa, nu kommer den säkert vara lite deppig. Alltså en hundvalp man köper, du vet, de är så deppiga. Först, alltså de gråter så mycket. Nej, men de är ju liksom i sån jävla kris i flera dygn, alltså flera veckor innan de börjar då anpassa sig efter det här nya. Och det är så jävla, jag tyckte det var så sorgligt nu med Howdy, för jag har liksom aldrig ens funderat över det innan, för att det bara är så det är med djur. Man bara gör det som man alltid har gjort på något sätt. Och så tänker man inte så jävla mycket på det. Men den här gången kunde jag liksom verkligen känna hans sorg. Jag bara kände att jag kommer inte klara av att köpa en hund igen på det här sättet. Alltså det är samma sak med föl, när man har ett eget föl nu. Alltså bara tanken på att jag skulle liksom separera henne från sin mamma och sälja henne. Bye bye! Alltså jag kan liksom inte göra det. På ett sätt
kommer behålla allt.
Ja, men jag kommer behålla, jag kommer typ ha väldigt svårt att köpa djur igen. Jag kommer väldigt svårt att göra mig av med dem jag har på något sätt. Det är en märklig tid. Antingen så är det ålder eller så är det någon liksom fördjupad empati som kommer också av ett liv som man har levt så länge nu också, som har varit berikat av djur, att man liksom börjar förstå djurs essens, alltså att de är så, du säger att han är dum, och det kan man väl säga att katter är jämfört med mänsklig intelligens, men katter har ju liksom en helt annan typ av intelligens där vi inte ens är i närheten. De har så utvecklade sinnen på ett sätt som, man kan ju bara sitta och studera dem och bara bli helt så här. Hur fan är det möjligt? Deras doftsinne, deras bara jaktinstinkter. Du ser ju hur liksom snabba och atletiska de är på ett sätt som vi är. Så här, vi framstår ju som stora klumpar i jämförelse med dem.
Jo, men sättet också hur de alltid faller liksom på och landar på sina fötter som galna liksom och de flyger liksom i luften på ett helt sinnessjukt sätt. Nej, det är väldigt fascinerande, och särskilt när man aldrig, jag har inte så många kompisar som har katter, eller det kanske jag har, men jag har inte kanske brytt mig om de här katterna då, när jag har varit där, för jag har liksom inte kanske tyckt att katt var min grej, om du förstår mig där. Och nu så har jag liksom en egen katt här hemma. Det är ju en ganska konstig känsla, måste jag säga.
Har du haft katt tidigare i livet?
Nej, det är typ det enda djur som jag inte har haft, känns det som. Och hund i och för sig. Men det är ju mer vanligt. Det har ju du, och det har ju liksom på något sätt...
Jag har katter, älskling. Jag vet det.
Jo, men jag har inte tänkt så mycket på dem. Just för att de är ju väldigt självgående.
Mm.
Ja, men jag tänkte som en hund i den här familjen. Nej, men liksom, det går inte bara. Det finns inte tid. Och jag tänker så när man ska åka någonstans ut och dit. Jag tänker att katt var ändå det som passade oss bäst.
Mm.
Och nu är bullen här och kidnappad av tredje våningen. Ja, men det känns ändå otroligt. Och Frasse och Bobo då, de är ju lite sådär, det är lite läskigt tycker de. Och såhär, hur ska man bära den? Och måste vara lite lugna nu och sådär. Ja, men det känns väldigt fint tycker jag. Och roligt.
Ja, de har fått en lillebror.
Det är verkligen en lillebror. De säger, det känns ju som att det är deras lilla bror också. Så att nu har liksom Ilon och Emma fått ett barn. Frans och Bobo har fått en brolla.
Och du har fått en bebis.
Ja, du vet det är så många funktioner älskling. Så många funktioner.
Bullen bara helt utbränd efter en vecka och
Söderlunds. Ja, han bara, jag måste på vila hem.
Ja.
Nej, men det finns ju en otrolig tröst i djur, så är det ju bara. Apropå tröst, du var på Einars minnesstund. För de som inte vet det, vi har ju sagt det förut, men Micke, Sannas Micke, var ju ett par. Ja, ett par med Einars mamma.
Precis. Hon är skådespelerska och de var ju ett par när de var jätteunga. Så det var ju väldigt länge sedan. Men,
de har hållit kontakten, eller hur?
Det har de gjort i alla år. Och Lena är ju helt fantastisk på så många sätt. Och ja, det var en minneshögtid och framförallt så avtäckte de, eller säger man så. Alltså de höll en liten öppningsceremoni också för Nils Einar Foundation. Det är en stiftelse som är nystartad och den stiftelsen vill stötta projekt som i sin tur då stöttar unga människor och kulturutövning framförallt. Integration. Ja, men så fint var det. Och Einars då flickvän Alexandra höll ett litet anförande, liksom ett tal. Victor Lexell spelade och det kändes ändå som att trots att det var så otroligt mycket sorg så var det, som Lena sa, ett rum så fullt av kärlek. Alltså, det var så varm stämning där. Alltså, det var bokstavligen så kände man liksom att det fanns en sån uppslutning kring Einars familj, alltså som de som finns kvar efter honom, och att de har gjort det allra allra bästa av sin sorg genom att skapa den här stiftelsen. Så det var så berörande på så himla många olika sätt.
Nej, men för att vi hade ju båda läst den här intervjun med
Sebastian Staxet.
Sebastian Staxet som var en av medlemmarna i, ska man säga, det första, jag tror, jag vågar inte uttala mig, men det var väl bland de första, om inte det första, legendariska svenska hiphopbandet Kartellen.
Ja, eller de var ju, kallas ju för gangsterrap.
Precis.
Liksom att de hade då känningar i så här kriminella kretsar. Och en av förgrundsgestalterna satt ju i fängelse och dömd för mord. Eller om det var dråp i alla fall. Och han skrev ju då alla texter. Kinesen hette han väl. Och Sebastian Staxet var ju själv liksom, ja men, tungt kriminell. Och levde ju liksom ett otroligt hårt liv som sen fick en vändning när han blev frälst framförallt. Jag har gjort en dokumentär som gick i P4 som hette just Frälst, som handlar om Sebastian Staxets liksom resa från den där världen till där han står idag. Han kallar sig själv för evangelist. Alltså han har ett kall liksom att gå ut där och visa att det finns frälsning för alla som är på samhällets botten och som har hamnat fel och hamnat snett. Berätta, den här artikeln, du...
Nej, men jag tänkte på att det har hänt så otroligt mycket liksom de senaste 30 åren. Om vi ska vara helt ärliga så var det liksom inte någon bullerbystämning att växa upp heller. Nu flyttade jag dit från att jag var tonåring i Farsta centrum heller.
Det
kallas för Knivfarsta. Eller Harsfarsta. Mycket kriminalitet. Mycket smågäng. Många som levde liksom i dysfunktionella familjeförhållanden som inte heller uppmärksammades riktigt. På samma sätt. Det känns som att det, även om det faller saker mellan stolarna nu, så reagerade man inte på samma sätt när man hade kompisar som kanske bodde i utsatta miljöer med någon mamma som drack eller pappa som blev våldsam. Och så. Utan det, man visste på något sätt att vissa hade det så nere i första C på något sätt. Är du med mig lite? Och det fanns en tolerans liksom till, ja men vad ska man säga, det var ju inte bänkalkisar men sommaralkisarna. Som, det var ju familjer då som bodde i tält nere i, vid Ågesta sjön.
Mm.
Ja, en lite så här skön, sen, 80-talistisk liksom, men jag vet inte, svurm. Och där bodde de då på somrarna med liksom, jag vet inte, vet jag, det var ju ingen som kom och hyste bort dem liksom. Och så var det barn och så satt de där och drack. Och vad de nu gjorde allt möjligt liksom. Och det tyckte man var lite såhär, jaha, ja, men lite som såhär hippiefamiljer som tältade ungefär.
Mm.
Jag kan också minnas fel. Det kanske inte var riktigt så att de bodde där hela sommaren och sådär. Men det var lite så här, men det var vi och dem. Och jag tycker inte att man gjorde inte så mycket liksom väsen av det där. Och det var Paolo Roberto och det var Myran och det var Kickers och Kungsan och liksom. Så att det var ju också på ett sånt sätt. Men jag tänker att det tillhörde ju på något sätt ungdomarna. Nu när jag läser den här artikeln och pratar med en rektor i Hammarkullen då, som har varit ute och föreläst mycket. Hon heter Linnea Lindqvist. Hon är rektor och skoldebattör. Och hon berättar ju om att så här, ja men nu är det så normaliserat. De här smågangsterna som inte har lyckats få ett fullgott betyg. De då liksom, ja, men tar in så här, barn i ett. Första och andra klass.
Mm.
Berätta om någon liten tjej som har kommit och berättat för henne. Ja, jag har fått en kanin nu. Den heter Glock. Glock är det här. Ja, tomat, ja. Som alla sjunger om hit och dit. Och liksom, helt normaliserat bara. Mm. Ett mordvapen liksom. Att det är coolt. Antingen så hon beskriver som att antingen blir man rädd då som barn. Eller också tycker man att det är coolt. Och tycker man att det är coolt, då hakar man ju liksom på något sätt.
Mm.
Och Sebastian berättar också om att han har ju känt. Han kände ju Einar när han var 10 och kände så här, men det här kommer bli någonting, jag ska försöka hålla honom på rätt sida liksom. Men att det är så jäkla svårt. Och det var någon grej i artikeln som jag reagerade så himla på, som jag förstod hur mycket liksom, varför det blir som det blir, att man ska liksom vara autentisk. För reporten frågar Staxet då, men kan man inte sjunga och rappa om den här miljön som man känner till utan att själv vara så jävla deltagande i den liksom. Och då menar han på att det blir ju inte autentiskt. Det liksom ses inte med blida ögon om man så utnyttjar det där systemet och sen så liksom bara tar och inte ger tillbaka.
Mm.
Utan man måste liksom leva i det för att på något sätt ha mandat och rappa om det. Jag tänker lite på skämt om det där att alla så här överklassmorsor som så här röstar på sossarna det här valet.
Mm.
Och influencers hit och dit. Jag ink mig själv att så här gå ut så här, men jag, Maggan typ, sosse, bla bla. Det är ju jättelätt att säga liksom när man bor på Lidingö eller i Bromma och har ett hus värt 25 mil att så här, nu kör vi på socialdemokratin, men man vill inte offra någonting liksom. Det känns ju inte så autentiskt.
Mm. Mm.
Men jag bara tyckte det var ganska sorglig läsning, att det kändes som att det var så svår väg ut. Men som hon säger då också, Linnea, att det största skyddet mot ett barn, det är att gå ur grundskolan med fullgoda betyg. Det är liksom det största skyddet överlag, att så här, gå ur grundskolan. Och det kanske låter så här enkelt och lite så här, ja men vadå, hur svårt ska det vara? Men att det är så dels det sociala livet, dels för självkänslan och dels att man har en chans att förändra någonting. Jag vill inte nog understryka det där att så här, barn måste få gå i skolan. Och det känns att det är så många ungdomar som inte går ur grundskolan och har betyg i alla ämnen. Det är sånt patetiskt misslyckande. För Sverige tycker jag.
Ja, jag tycker också att det är ett patetiskt misslyckande. Och framförallt så är det så här, det är ett patetiskt misslyckande i att inte kunna se det. När det finns så jäkla många studier worldwide som visar det. Att så här, ja, men vi kan alla diskutera fattigdom. Är det liksom politikernas fel? Är det liksom liberalernas fel? Är det sossarnas fel att vi är det vi är? Men alla partier borde kunna vara rörande överens om att en god liksom grundskola som är gratis och tillgänglig för alla, och att man så här anpassar skolgång efter resurser. För det säger sig självt att liksom en elev som har föräldrar som på ett eller annat sätt har nedsatt förmåga, föräldraförmåga, och det kan man ha av att man är sjuk, man kan ha det av fattigdom, man kan ha det av att man lever i ett utsatt område. Alltså det finns så jäkla många skäl till att man har en nedsatt föräldraförmåga. Då måste det ju finnas en skola som kan hjälpa de eleverna med extra stöd. Och det är liksom, det är det här någonstans som, alltså lärarna skriker ju efter det här själva, att så här, de måste få liksom förhöjd status. Enligt lärarnas riksförbund så är liksom lärarna själva, hela yrkeskåren, rörande om, överens om att skolan ska förstatligas igen. Och skolan är rörande överens om att det måste liksom tillsättas andra yrkesgrupper som kan fånga upp elever. Och på min tid då, på vår tid, med risk för att hålla på och snacka om liksom att allt var så jävla mycket bättre förr. Det var det ju såklart inte. Men det fanns vissa delar av skolan som var mycket bättre. Och det var väl tillsynslärare, att det fanns liksom kuratorer på varandra skola, skolpsykologer. Jag minns att det fanns liksom ett skyddsnät.
Fritidshem,
att man satt och gjorde läxor på fritids. Det finns liksom inte... De har läxstöd på Katarina Norra på mina pojkars skola, men det är liksom svårt att motivera. Ja, det är så mycket, det måste reformeras, och jag håller med dig. Det är ganska så här hoppfullt ändå, att så här, kan vi bara liksom skjuta till en jävla massa extra pengar till skolan, så kommer en hel del av den här problematiken att lösas. Men sen tyckte jag det var sjukt spännande, det blocket vi hade i vår utbildning, om den kriminella livsstilen som Gunnar Bergström har skrivit mycket om. Han är socionom och är också utbildad terapeut, och han har skrivit en bok som heter En kriminell livsstil, tror jag den heter. Och just att så här, kriminalitet handlar så otroligt mycket om kasam, det som vi har varit inne på. Känsla av sammanhang, att man har en identitet, att man blir en del av en grupp. Och att man på något sätt lever, man kan tänka sig att personer som börjar begå kriminella handlingar inte har någon moral, och de har inga regler, och det är gränslöst och hitan och ditan. Grejen är den att det är inte det, utan det som lockar med en kriminell livsstil, det är att du hamnar i ett sammanhang, bara det är helt andra regler som gäller där. Alltså helt andra regler. Det är liksom det här med att man inte får tjalla, man gör inte si, man gör inte så. Det finns en väldig tydlighet i de där miljöerna kring hur du får vara, mot vem. Det finns också så här strikta hierarkier som vi är så emot liksom överallt annat i samhället. Att det ska vara, vi ska liksom leva i någon slags platt organisation där alla ska få uttrycka sig, alla ska försöka liksom få vara som de är. Och i de här kriminella miljöerna så har du samma erbjudande som i så strikt religiösa miljöer. Att det är en väldigt tydlighet. Vem som har liksom högst värde och vem som har lägst värde. Hur du ska få det högre värdet. Det finns liksom en väldigt så enkel, tydlig, fast sån idé om vad som är värt något. Vilket är såklart superlockande för barn och ungdomar. Alltså säg den unge idag som växer upp och bara... Jag har en jättetydlig bild av vad jag vill göra med mitt liv.
Jag har jättebra förebilder också.
Jag har ungefär väldigt också, jag har väldigt klart för mig vad jag har för förmågor och vilka begränsningar jag har. Nej, alla barn bara växer upp i någon slags total så här lullull värld av du kan bli vad du vill, bara kämpa typ. Så här, och sen kommer de ut i en verklighet där det är så här, nej, whoops, det kunde du absolut inte. Du kan inte ens få ett boende om du bor i, om du vill bo i Stockholm eller i någon annan storstad. Allt är snordyrt, och du kan inte få ett jobb om du inte har gått ut minst gymnasiet.
Nej. Men jag tänkte på det, för i samma del så intervjuar de Antje Jackelén.
Hon är ju bara
precis. Och hon säger så här, ja, vi har ju ett problem med att kyrkan är så, liksom, är så mycket medelklass. Mm. Den attraherar liksom, ja, men den trygga familjen. Liksom. Mm. De som redan har sitt på det torra på något sätt. Och därför så söker sig många ungdomar till, ja, men kanske lite mer, ja, men som ortodoxa och katolska kyrkan, som kanske är lite mer vi.
Ja, eller ännu mer faktiskt så här, missionskyrkor och frikyrkoförsamlingar. Sebastian Staxet tillhör ju en baptistförsamling som har medlemmar liksom av annan kulturell härkomst. Mm. Så absolut så så har Svenska kyrkan ett stort problem där. Att det har blivit liksom också en sån där miljö som är väldigt anonymiserad. Alltså vem känner sig hemma i en församling där man bor? Man vet inte riktigt hur det funkar. Det är väldigt så här, ett rigidt system som inte riktigt har hängt med. Kan jag uppleva det som i alla fall. Man kommer in där man bara, är vi kvar på 1940-talet här? Alltså vad är det?
Hela stilen är så här, ingenting känns modernt. Det känns som att så här, ja, där sitter vi lite som vi gjorde när vi var små. Och det känns lite så här mellanmjölk och falukorv och bruna bönor. Liksom. Ingen vågar sticka ut. Och det förklarar hon ju med att man är rädd att man ska förlora medlemmar.
Mm.
Och då känner jag så här, ja, jag fattar det. Men det blev ett litet uppehåll då. Många går ju i Svenska kyrkan. Men det är ändå 5,5 miljoner människor i Sverige som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Mm.
Vi går ju med i Svenska kyrkan via födseln. Liksom.
Mm.
Och nu har det varit ett litet uppehåll då under coronan. Och det tycker jag ändå är så fint och tydligt. Att så här, det finns ett behov av den typen av liksom, samfund som kyrkan ändå står för. När det sker kriser. Och det blir otroligt tydligt. Och därför så tycker jag det är så... Jag tycker det känns så omodernt att de ska vara så jävla rädda för att våga sticka ut lite. Det finns en otrolig rädsla kring det. Liksom. De måste ju också följa samhället precis som alla andra.
Mm.
Det går ju inte bara att ha så här gud på någon liten
mån. Men vi ska dock... Jag tänker ändå att... Det finns några församlingar som sticker ut. Klara församling i stan. De har ju liksom alltid jobbat väldigt nära så här, gatan eller vad man ska säga. Med uppsökande verksamhet för prostituerade, för liksom personer som är verkligen på samhällets botten. Alltså de har ju verkligen gjort sig kända för det. Och även Katarina församling har ju också blivit liksom en så här, du vet, kyrkan är fullsmockad. De har liksom lyckats attrahera människor att komma till kyrkan för att de har på något sätt erbjudit gudstjänster som talar till den kanske lite mer moderna människan. Så det händer ju grejer även i Svenska kyrkan, och den reformeras väl på sina håll precis som allting annat när det behövs liksom. Men och apropå det så hörde jag faktiskt idag i P4 så hörde jag att apropå liksom elpriserna och de dåliga tider som vi inte bara har framför oss utan vi är mitt i dem. Och de sa det också att de har ett så här ökat antal personer som kommer och söker liksom pengar. Men då har de startat upp så här kurser i ekonomi, typ Lyxfällan. Fast för liksom, det tyckte jag ändå var lite så här, ja, men det är väl klart. Alltså för vem, det finns ju vissa så här områden i livet som vi, det är kunskaper som vi bara ska få med oss hemifrån. Ekonomi är en sån grej. Alltså det är ingenting som man går någon liten kurs i, utan det är så här, du får den kunskapen från dina föräldrar. Hur man tar hand om sin ekonomi, hur man tar, liksom betalar räkningar, hur man sparar, hur man gör det och det. Men det är så många människor som har bristande kunskaper om det här, sa den här diakonen. Alltså så många människor som knappt vet liksom hur man skapar ett långsiktigt sparande. Men du vet, allt sånt. Det tyckte jag ändå var lite...
Otroligt. Mm. Blev jag lite lycklig?
Nej, jag blev lite lycklig.
Hörru, du, nu ska du faktiskt ta och packa iväg dig. Och jag ska gå och snyta mig. Och så kommer det live-rapport från San Francisco.
Det blir det. Och du ska åka till Astrid Lindgrens värld, eller hur?
Just det. Jag kanske hinner förbi i Kolmården en liten sväng också. Det blir loppistur med Lotta och Lillis.
Vad ska bullen vara?
Bullen är hemma med Elon, ja, Elon, Ossian och pappis. Ja, det kommer att tycka mycket bitter när han inte får mammavagningen. Nej, men de är så lyckliga. Så att, vi ska ju bara borta typ 3 dagar.
Ja, gud vad mysigt. Ja, hörni, koppla upp er på vår podd även nästa vecka alltså. Vecka 44, när vi är på resande fot. Och ni kommer få rapporter från det stora landet i fjärran väst. Och
lite småländska skogarna. Ja, lite släkt ankedota kanske. Ja.
Puss och kram.
Puss, puss. Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.